folk faktiskt blandade ihop teckenspråk och syntolkning. Och det var ju därför som vi bland annat då försökte lyfta fram det som en nationell syntolkningsdag.
Peter Liljekrona är en av syntolkarna på föreningen Syntolkning Nu, där han också är verksamhetsledare. Han berättar att syntolkning behöver förklaras och uppmärksammas mer för att få mer spridning. Ett exempel på hur ihopblandat det kan bli tar han från en sändning av Eurovision i Österrike där han var på plats och blev misstagen för någon helt annan.
Men då när jag satt i pressrummet så kom det många journalister fram till mig därför de hörde att jag var syntolk från Sverige och så sa de, åh, det har jag sett på tv. Jag tänkte, nej, det har du nog inte gjort. Jo, Jonasson, det är du som står där och tecknar.
Ah, de tänker på den här gestaltningen för döva.
Gestaltning, teckengestaltningen som de gör så säga, från Örebro. De är ju jätteduktiga på det hela.
Så för 8 år sedan utsåg man en särskild dag, den 12 mars, som syntolkningens dag. Men den dagen har man också en del konkurrens om uppmärksamheten, berättar Peter.
Problemet är ju då, glykomdagen är ju samma dag och det är inga problem, men vi har ju också korvens dag ju samma dag, den verkar ju mer uppmärksamhet. Och så en prinsessa som man anstår, det är bara okej så att säga va. Men nu kommer väl också tobdagen att infalla den här dagen också från och med i år tror jag. Så att man försöker ju finnas till i alla fall. Men det är en del som uppmärksammar att det är syntolkningsdagen och vad syntolkning är.
Ja, och hur mår syntolkningen då? Är det ens relevant att ställa en sån fråga? Det är väldigt många olika saker, syntolkning.
Ja, syntolkning är jättemycket olika saker egentligen om man tittar på det hela. Många som vet vad syntolkning är, eller tror sig veta, tror ju att det är en speakerröst. Att man kommer till evenemanget, teaterföreställningen, och så berättar man direkt vad man ser. Sen då när jag på olika föredrag försöker förklara för människor att nej, vi kommer dit väl förberedda. Vi har sett pjäsen, filmen ett par gånger innan så vi vet vad som kommer att hända och ske. Oj, så mycket. Ja, vi måste ju veta vad som händer. Annars är det så att säga en speakerröst som på en fotbollsmatch eller ishockeymatch eller vad det kan vara. Så det är det ena liksom just med livesyntolkning när man då gör det. Och det kan ju ske också då på Allsång på Skansen när vi var ett par gånger tidigare. Sen ville Skansen inte betala för det hela. Det är det som är grundproblemet vad som gäller syntolkning, att det måste vara någon som betalar för det hela. Och det här är också en av grunderna till varför syntolkning nu så förening skapade, startades också. Och det beror ju på att man försöker hitta en nationell samordning. Nu är det som så att det är varje region som står för de här frågorna. Och vad som gäller syntolkningskostnader så vill ju regionerna inte betala, utan då faller det på arrangören.
När det gäller betalningen har Peter Liljekrona en del exempel på när det strular. Kanske mest horribelt med den arrangör som kommit överens om syntolkning och vad den skulle kosta. Men efter visningen när fakturan kom så blev reaktionen:
ska jag betala den här? Nej, men ursäkta mig, men vi har suttit i 3-4 möten och pratat om detta. Nej, men du sa att jag skulle betala.
Ja, arrangören i just det här skräckexemplet vägrade att kännas vid det och det fanns inget skrivet avtal, hette det. Det slutade med att Peter fick stå för kostnaden själv. Men som regel behövs det inte formella kontrakt för syntolkningen, utan det bygger på förtroende och muntlig överenskommelse och fungerar trots allt i de allra flesta fall. Men en gång när det gällde en James Bond-film, då var det möten med allvarliga män i mörk kostym. En hård prövning av sekretess och säkerhet. Ja, nästan som i en film.
Det kan också vara så att man är lite orolig för att det läcker. Jag får ju filmen till mig när jag ska syntolka. De satt en hel security-avdelning och frågade var jag bodde, hur jag bodde, hur jag lagrade filmen. Och det blev godkänt så att säga. Så därför har vi ju syntolkat 2 James Bond-filmer. Och då hade jag James Bond-filmen hos mig ett par veckor innan den släpptes på biografen så att säga. Det är så många utländska filmer, det är det problemet, att man är rädd för läckorna. Men vi har gjort så pass mycket utländska filmer så, men det borde för vår del inte vara något problem. Och samma sak kan det vara med teaterföreställningar. Vi har en föreställning nu som går på turné i Sverige. Mycket, mycket uppskattat. Jag tror alla föreställningar är slutsåld. Hade premiär på Cirkus. Men där arrangören sa det att ja, vi får nog inte syntolka för producenten borta i England den här föreställningen. Så att det har inte blivit någonting utav det.
Men syntolkningen möter utmaningar också i andra änden av kedjan. Att få folk att komma och få ut informationen i tid. En syntolkning behöver ofta bokas in ett antal veckor i förväg och lokala föreningar kan ju behöva ännu längre framförhållning för att sprida till medlemmar att något är på gång, säger Peter Liljekrona på Syntolkning Nu.
Men vi försöker få ut den här informationen så fort vi kan när det gäller teater och evenemang. Men när det gäller de här enstaka filmerna eller en enstaka teaterföreställning så kan det vara som så att det sker väldigt snabbt, så då får man haka på väldigt fort i så fall. När man sedan tittar efter hur många som utnyttjar appen på bio så kanske det inte är så många som man tror att det skulle kunna vara. Och då tycker man kanske från distributören, nej, vi behöver inte lägga ner det hela. På samma sätt som vi arrangörer som tycker att nu kom det bara 4 stycken till den här syntolkade föreställningen. Det känns ju jättekonstigt. Varför skulle jag lägga ner så mycket energi på det hela? Igår gjorde vi Fanny Gör och då hade vi 25 stycken på Malmö Opera som lyssnade på syntolkningen. Och så var det ungefär 30 stycken till anhöriga och ledsagare som var där. Så vi hade en stor grupp på närmare 60 personer. Det är ju inte varje gång det är på det sättet.
Vad säger du skulle behövas om vi nu tittar här ett år framåt till nästa år, nationella syntolkningsdagen? Vad hoppas du har hunnit hända då, eller vad på några års sikt, vad behöver syntolkningen för att växa och må bra?
Jag tror att det är flera olika delar i det hela, och en sak är ju information om vad syntolkning är. Mer information på tv, i dagstidningarna där man informerar om att den här filmen kommer att syntolkas. TV-programmet Sverige gjorde för 8 eller 9 år sedan ett reportage, och då följde de med och gjorde ett väldigt bra reportage om syntolkning och alla förberedelser och alltihopa som behövs för det hela. Det är ett sätt att kunna nå ut till publiken. Det andra är ju då så att säga för, tror jag, 4 år sedan tror jag det var, som unga med synnedsättning då, eller unga synskadade som hette på den tiden, tillsammans med bland annat Liberalerna, gjorde ett utskick, ett förslag till regeringen att man skulle tillsätta en viss summa pengar varje år till Kulturrådet. Och att Kulturrådet skulle disponera de pengarna på samma sätt som Filminstitutet disponerar pengar för att tillgängliggöra film. Så skulle de tillgängliggöra teater och evenemang på det hela. Men det känns lite grann som att syntolkning är en icke-fråga på många ställen faktiskt. Och syntolkning i jämförelse med de som har hörselnedsättning är ju så otrolig skillnad. Därför att de med hörselnedsättning har ju svårare att kommunicera med varandra. Men är du synsvag så kan du kommunicera med varandra. Och då blir det bara en upplevelsehöjande sak. Vilket jag tycker är jätteviktigt för den gruppen. Men alla tycker inte det, utan man ser det som en extra kostnad på det hela. Därför tror jag det som USA kom på, att man kanske skulle hitta någon nationell samordning för det hela.
Det säger alltså Peter Liljekrona, verksamhetsledare på föreningen Syntolkning Nu. Och Peter själv, han syntolkade sin första föreställning 1991 på Göteborgs stadsteater. Det var Tartuffe av Molière.